A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
När jag har blivit lite äldre nu så har jag fått mer förståelse över vad det här med förebild innebär för någonting. Men när jag spelade själv spelade inte jag för någon annan. Jag gjorde inte det. Så jag hade jättesvårt att köpa den här som man fick ifrån ledare och styrelse. Och de här liksom, du måste väl tänka på att du är en förebild för de unga. Ja, men jag spelar ju för mig själv, jag spelar inte för någon annan. Och det vi pratade om det alldeles nyss, det var det som var kärleken till idrotten. Jag tänkte inte så mycket på det som var runt omkring, utan jag spelade för att jag tyckte att det var kul. Men nu när jag blir äldre, det är klart att det är en enormt viktig del. Och jag önskar nu att jag hade tänkt lite annorlunda och varit lite smartare när jag var 35, vill jag säga. när det liksom bar iväg som mest.
Veckans poddgäst symboliserar nästan på egen hand en hel sport. Pelle Fosshaug har vunnit 6 SM-guld och 5 VM-guld. Trots att han inte har spelat på elitnivå på flera år så är han fortfarande det stora affischnamnet om man ska plocka ett som nästan alla känner till. Och det beror förstås dels på framgångarna men också på personen Pelle Fosshaug. En bolltalang utöver det vanliga som har vägrat att rätta in sig i ledet. Det har på många sätt gynnat honom på och utanför planen men också ställt till det. Han har gjort många dumma saker eller som han säger själv, han har lätt att hamna i olika situationer. Ibland utan att han vet varför eller hur det gick till. Han har hotat domare, slagit sönder omklädningsrum och betett sig illa. Saker som har tagit fokus från det sportsliga. Vi pratar en del om vad det beror på och hur det har präglat honom genom uppväxten och genom karriären. Och det där med förebild som han vägrade att ta till sig när han var yngre har han kompenserat de senaste åren. Bland annat med ett integrationsprojekt, ni vet det somaliska bandylandslaget, som han säger är det viktigaste han gjort. Född i Ljusdal?
Ja, född i Ljusdal. 1965.
Du fyller snart 50 år.
Ja, 1965-02-24. Så 24 februari fyller jag 50 år.
Hur känner du inför det då?
Nej, jag har aldrig varit så där åldersnoj. Jag har hållit på med den här idrotten, bandy också väldigt många år. Så att, och då var jag ju gammal när jag spelade. Så det, man har väl vant sig vid det där att hålla på med saker när man är gammal. Eller gammal. Inte gammal menar jag. Men det är klart, 50 år är ändå... Man tittar på, jag kan tänka tillbaka när jag var 20 eller när jag var 15 och så spelar man mot någon som var 30 och kallar dem gubbjävlar. Så att det är klart att jag tror att man slapp spela med någon som var 40-47 som jag var när jag spelade min sista match.
Ja. Ja. Ska du fira 50-års?
Absolut.
Ska du ha en stor 50-årsfest?
Jag ska inte ha en stor 50-årsfest. Jag ska nog försöka rodda ihop någonting som gör att folk får komma och fira att man har fyllt i 50 år. För det är väl ändå... Man ska väl fira att man har fått vara med så pass länge som till 50 år. Man ska vara glad för varje dag, säger de, att man ska tänka på det sättet, säger de. Och det är inte alltid så lätt, men man ska komma ihåg det när man fyller år. Man ska fira att man har fått leva så många år.
Ja, men de säger det, säger du. Tänker du på det?
Nej, precis. Nej, men alltså, jag är så fram och tillbaka i mina tankar och mina, liksom, i min känsloställning. Så att ibland så kan det vara svårt att tänka så. Ska man fira att man blir gammal eller ska man fira att man har levt ett år till? Liksom, eller?
Ja. Ja, men i alla fall, du föddes i Ljusdal då för snart 50 år sedan. Hur skulle du beskriva dig själv som barn?
Alltså, som barn ska jag beskriva mig som en enormt energisk pojke som retade gallfeber på sin mor faktiskt. Och hon fick faktiskt ta mig till läkaren. Jag gick omkring med en sån här blå skumgummihjälm när jag var liten, med hål i. Så jag inte skulle slå mig så mycket, för jag ville springa och röra mig snabbt sådär, så att jag inte skulle gilla med mitt huvud. Så att... Det var till Högberg, doktor Högberg i Borlänge. Kolla, vad den här pojken, det är något fel på honom, sa min mamma. Men Jag hade ju listat ut ett sätt att klara mig undan det där. Så då var jag ju iskall hur cool som helst när jag var hos läkaren. Så han uppfattade ju inte det där. Så att det var att gå hem och vara som vanligt igen.
På vilket sätt du överlistade honom alltså?
Nej, men jag kände väl liksom, på något sätt så tror jag att jag alltid haft en intuition att känna av lägena lite grann när det är dags att liksom och coola sig lite grann, och förutom idrotten. Och jag kände det, ja, men kan det här bli för någonting då? Då fanns det en massa leksaker i ett hörn där hos läkaren, så jag satt mig och började pula med de där grejerna och tog det lugnt, och mamman och läkaren stod och snackade med varandra, och det slutade ju med att det var mamma som hade hybris, inte jag.
Hur gammal var du då?
Ja, kan jag vara det 4-5 år?
Ja, men du har klara minnen ändå av att just du förstod att nu är det dags att skärpa sig.
Ja, lite grann och sådär. Liksom vaga minnen. Ja. Och sen har man väl fått lite återberättat, va? Kan jag tänka mig, för annars är inte mitt minne så himla bra.
Du har ju ADHD. Det är ju fastslaget. Du har fått den diagnosen.
Ja.
Det kan vi återkomma till. Just det, finns mycket intressant att berätta om det. Men 4 år, hur upptäckte du idrott då? Var ni en idrottsfamilj?
Vi var nog ingen idrottsfamilj så. Det var vi faktiskt inte. Utan det var så mycket idrott runt omkring. Och när man växte upp på 60-talet där, så vet vi ju att det fanns inte så mycket. Det fanns inte någonting som hette datorer på den tiden. De hade väl precis börjat göra förlagen till datorerna, och det fanns mycket tid och barna var ute, och det var kalla vintrar och bra somrar. Och idrotten tror jag hade en helt annan roll i skolan också på den tiden. Så att det var ju naturligt att det blev idrott för mig. Men min pappa, han som jag växte upp med, han var ingen idrottare på det sättet, det var han inte. Och det var ju... Men ofta så är det inte föräldrar och så där, utan det är mest de som är runt omkring, tror jag, folk runt omkring. Och det var inte så mycket curling på den tiden. De curlade inte barn, utan man fick sätta igång själv.
Och då upptäckte du bandy och ja, alla sporter?
Ja, bandy upptäckte jag. Och jag upptäckte pingis, jag upptäckte tennis, jag upptäckte fotboll, jag upptäckte handbollen, jag upptäckte skidåkningen. Är det något mer som jag... Jag upptäckte ishockey, för jag har hållit på 5 träningar med ishockey också. Men... Så jag höll på med massor med saker, men bandyplanen låg väldigt, väldigt nära där jag bodde. Det var bara 200 meter till en bandyplan mitt inne i stan i Borlänge när jag växte upp. Så att den lockade mig nog en hel del.
Mm. Och där var du och åkte själv då, eller?
Ja, det var jag väldigt, väldigt mycket. Många, många timmar om dagen var jag nog där faktiskt.
Mm. Jag får en känsla av att du skulle ha... kunna bli jättebra på vilken idrott du än hade, om du hade, nu blev det bandy, men var du än hade gett dig på.
Absolut,
ja.
Absolut.
Ja, det är bra att du håller.
Nej, man vill ju ha den tron på sig själv, att det är klart att i de idrotterna som min fysiska kapacitet skulle, alltså jag hade ju inte blivit någon bra höjdhoppare med all säkerhet, 1,75 lång. Man måste ju vara 1,83 som Stefan Holm, minst. Nej, men alltså... Den känslan tror jag att jag hade det. Jag tror jag avbröt det, gjorde jag det?
Men... Att jag tror det, men sen att det blev band bara för att det var låg närmast till då. Att det var en slump, som så mycket annat.
Ja, alltså... Det kan man ju också tro. Det trodde jag också, att det var en slump. Men... när jag var 36 så fick jag reda på att jag hade en annan pappa. En annan biologisk pappa. Och han var ju bandyspelare ifrån Ljusdal, som heter Örjan Modin. Så att det var nog inte bara en slump, utan någonstans i generna så fanns det någon liten bandyspelare.
Ja. Du var 36 år när du fick reda på det. Och 36 år och bandystjärna.
Ja.
Också du.
Ja.
Vad har du för tankar kring det?
Ja, det är ju alltså... Min stora syster, Anna-Kari, visste ju att Örjan var pappa till. Och hade väl en känsla av att det var någonting lurt med mig också, antar jag. Under hela min uppväxt. Jag vet inte hur det har präglat mig egentligen. Jag kan inte ta på det riktigt. Men det är klart att något är i själen, något är i kroppen och i min uppväxt och mitt liv, så har det ju. Det är klart att det är så.
Mm.
Men jag levde så länge med min familj och hade det bra i min familj också. Och uppväxten var... fantastiskt, och jag är glad att de orkar med mig överhuvudtaget. Så att på det sättet har jag liksom inga tror inte jag har några problem med det. Men det vet man ju inte förrän man går i en psykoanalys, antar jag.
Nej, men det var ingenting det pratades om överhuvudtaget då, förstås, hemma.
Nej.
Det tog upp till vuxen ålder.
Ja,
innan det
tog för lång tid.
Ja, men du tror att det finns någon band, alltså att det var ett...
Jag tror, alltså, du har diskuterat mycket hemma, det här med arv och miljö. Vad är det som styr? Vad är det för någonting som har störst påverkan på en uppväxt eller på ett liv? Och jag har alltid trott att arvet är större än miljön. Och vissa tror ju att miljön har större påverkan. Men i mitt fall så är jag helt övertygad om att det var arvet och att det var generna och att det finns någon liten gen i kroppen som styr mer än de andra.
Hur fann du dig till rätta sen då när du började spela bandy organiserat?
Jag gjorde väl aldrig det, utan det fanns en organisation runt saker och ting, men jag gick ju oftast min egen väg. Och jag tror att det här med att hålla på med bollen och göra saker och ting mycket själv. Jag var jättemycket själv ute på isen och gjorde saker och ting. Jag tyckte den här grejen med bollen och klubban och alltihop, att det var så fantastiskt. Så jag hade liksom... det var bara en ynnest att få gå ut varje gång och hålla på med den här. Och det tror jag har... Fortfarande, jag ska fylla 50 som vi sa tidigare. Och jag tror att många som tittat mig när jag tränar, i de yngre lagen när jag är med på träningarna, så att är det nog jag som leker mest med bollen i alla fall, fast jag ska fylla 50. Så det är nog också någon sån där... någon bollgen i kroppen. Mm. Det spelar ingen roll vad det är för bollar och vad för grejer heller, utan jag känner att det där hör till mig.
Mm. Du är ju inte urtypen av lagspelare på många olika sätt, får man ju intrycket av. Fast det var det blev sen.
Ja, nej. Jag är inte urtypen för lagspelare. Jag vet inte hur jag ska förklara det egentligen. För att... när det gick till viktiga matcher och när det gick till saker och ting, så när allting ställde sig på sin spets, då var jag som mest lagspelare. I alla fall vad jag själv tycker. Men ofta, jag har väl rekorder i antal utvisningar i elitserien. Jag har rekord i avstängning, alltså i längd på avstängningar. Jag har spelat 9 finaler har jag gjort i bandy. Och jag har 10 minuters utvisning på 9 finaler. Det brukar jag nämna och berätta för folk. Som, liksom. Så när det var som viktiga så var jag som bäst på ändå på något sätt att fokusera och kanalisera min energi åt rätt håll. När det inte var så viktigt så var jag mindre bra på det.
Då var det lättare att annat som störde stal fokus då?
Precis. Mm. Det var förberedelsen är ju allting. För mig har det varit förberedelsen. När jag har varit dålig på att förbereda, men när jag har varit stökigt runt omkring mig och min person och i mitt liv överhuvudtaget, då har jag haft som svårast att kanalisera och göra bra ifrån mig på idrottsplan. Så här. Utan jag måste ha extremt mycket tid på mig att förbereda mig för att se alla farorna och farhågor som kan dyka upp i mitt eget huvud på grund av saker och ting som händer runt omkring mig.
När blev du bra och vad ska jag säga, när såg andra att du var bra? Hur pass ung var du då? Även fast du var ute mycket själv och det var så du liksom övade upp dig och blev duktig. Men i laget, någon måste ha upptäckt att här finns det, oj vilken talang och sådär. Vad minns du av det?
Jag kommer ihåg ett urklipp i Borlänge tidning när jag växte upp i Borlänge. Då var jag nog 13 år faktiskt, och då stod det Pelle, eller Per, den optimala lagspelaren. Så då måste jag ha sett någonting tidigt där, och vilken som såg det där vet jag inte. Men däremot så har jag sett andra när jag har på med fotboll. Jag spelar ju fotboll i Brage också. Och jag har sett journalister som har tittat på det, som har följt min karriär inom bandy, men som även hade mig som fotbollsspelare, som var tränare för mig. Och jag vet att en kille som heter Carl-Johan Goth, som är journalist i Borlänge, hade gjort det, skriver någonstans, han skriver, ja, han var ju ingen stjärna i fotboll direkt. Och att jag inte var bra nog i tidig ålder, men det är jag nog riktigt överens om. Men jag hade en sen utveckling, jag tror en rätt så sen utvecklingskurva. Och sen i puberteten och det tog ju många år för mig att hitta mig själv överhuvudtaget faktiskt. Alltså lära sig, vem är man och hur funkar man och sådär. Och det har man ju inte gjort än, men Jag var nog sen, rätt så sen i allting. Men ändå så tror jag, jag tror jag gjorde debut i A-laget i Borlänge när jag var 14, skulle fylla 15. Jag spelade min första match i A-laget i Borlänge. Mm. Så jag måste nog vara, det måste ha exploderat den om vi 12, 13, 14, någonstans där tror jag att det gick fort.
Mm. Hur gick det med skolan under tiden här då?
På den tiden, 60-70-talet, när skolan fungerade bättre än vad det gör idag, tror jag. Så kanske vi hade man väl en klass på, man hade 18 stycken, kanske jag kan tänka mig att vi var 18-19 stycken i vår klass, på två lärare. Och det är klart att när man har stökiga barn i en sån klass så är det lite lättare att hålla reda på dem. Så jag fick ju mer uppbackning. Var det så att jag hade svårt för saker och ting, hade jag svårt att sitta still med koncentrationen, så hade jag liksom en helt annan uppbackning än vad de har idag. Men var jag intresserad av någonting, så då gjorde jag det. Var jag inte intresserad av någonting, då gjorde jag inte det. Men när det var tävling, och för det är lite tävling i skolan också. Är man en tävlingsmänniska, så då spelar det nästan ingen roll vad det är för någonting. Då läste jag till proven och bestämde mig för att det här ska jag kunna. Och det fortsatte hela vägen egentligen. Jag har aldrig varit någon som har skolkat sådär. Någon klass kunde man hoppa över sådär. Men jag ska inte beteckna mig som smart, det ska jag inte göra. Men jag gick igenom med 3,5 hela. Liksom, jag hade ungefär så mainstream, mitt emellan låg jag någonstans. Det är varken bättre eller sämre än någon annan. Liksom. Men intresserade mig inte. Det var geografi och framförallt geografi kommer jag ihåg. Det var det jag gillade. Liksom. Mm. Natur.
Mm. Ja, och sen så gick det hand i hand. Då kan man tänka sig, med tanke på det man vet om ditt humör i matcher och sånt där, att det var jobbigt i skolan. Men det var snarare att det du tyckte om, det var inga problem, och det andra fick du hjälp med.
Ja.
Mm. Trots att man inte alls visste lika mycket då om vad man vet idag om barns olika behov och sådär i skolan. Mm. Du menar att det var?
Nej, men jag tyckte att jag fick stöttningen. Men sen så är det inte säkert att jag kommer ihåg rätt. Vi sitter här och pratar, du och jag. Du kan ju, om du frågar någon annan, så kan jag tänka mig att de kanske har en annan version av hur det såg ut. Men när jag försöker på något sätt sammanfatta, så tyckte jag ändå att... Ja, men, jag tyckte kanske i och för sig att rasterna var det roligaste. För då spelade vi fotboll, eller vi åkte skridskor, eller om man spelade landband eller landhockey eller någonting. Så att, men det var jättekul att gå. Det var liksom ingen snack om att man inte ville gå till skolan.
Nej.
Eller vad säger du, mamma?
Hon kanske, jag åker hem till henne sen och kolla hur det var. Hur kände du själv när du började, just exploderade och du tog plats i A-laget som väldigt ung? Hur såg du på din karriär då? Vad hade du några visioner då framför att nu ska jag bli bäst i världen eller så?
Jag har nästan aldrig haft någon agenda om liksom att sätta mål eller sätta delmål eller ha en vision av att jag ska bli bäst i världen. Framförallt inte när jag var ung. Utan det vi sa tidigare, tror jag ändå, det här med kärleken till att hålla på. Att sporten i sig var så fantastiskt rolig, så att jag behövde liksom inte ha det. Men samtidigt så tror jag att jag haft någon sorts plan, någon sorts agenda i mitt eget huvud. För ofta så blir det i alla fall lite grann som jag tänkt mig, utan att sätta upp mål. Men någonstans har jag haft målsättningar, jag har haft agendor i mitt huvud. Men ofta när man ska göra planer och så, ska man skriva ner det på papper och man ska göra, eller hur? Men det har jag nästan aldrig gjort. Jag var nog rätt så gammal innan jag bestämde mig för att jag skulle bli riktigt bra. Jag var nog 27-28 år, kan jag tänka mig. Då någonstans bestämde jag mig att jag skulle ta sista klivet. Det är väl den enda gången som jag bestämde mig.
Vad var det som fick dig att göra det?
Ja, det var en tränare, Ola Johansson, som var en av våra bästa bandspelare genom tiderna och kanske den klokaste bandyspelaren vi har haft. Extremt bra som spelare och kanske ännu bättre som ledare, jag vet inte. Som jag satt med ner och som vi liksom bestämde oss för liksom att, ja, men om du ska bli bäst, så kanske det är de här bitarna du behöver jobba lite mer på. Och det satt sig emot. Mm. Och ibland så var man då bäst kanske, och ibland var man inte det. Så att...
mm. Och nu sitter vi här i Västerås och spelar in den här podden dit jag har kommit. Hur känns det att vara större än sin sport, som ju du är?
Ja. Det är med liksom det är lite det är du som säger det nu, men det är lite sorgligt liksom, på det sättet liksom, att man har blivit en lite media figur också, med tanke på dem, på det, hur jag har varit rätt framgångsrik, jag har varit duktig på min idrott, men jag har gjort många dumma saker, så jag har ju blivit liksom en figur, och det är väl det som har bidragit till den biten, att jag tror många som kanske tittar på, om man tittar på tv-program och saker som jag var med, de har ingen aning om vilken sport jag hållit på med nästan, och för de är fruktansvärt bra, alltså det är spelarna, som de här toppidrottsmännen i den här sporten bandy, de förtjänar mycket, mycket mer. Och det är väl det man håller på med. Hur ska man få till det och få folk att se de där bitarna?
Ja, hur mår svensk bandy?
Jag tycker att det här året så har publiken ökat. Det går lite fram och tillbaka där, men publiken och snittet har ökat. Fram till annan dagen så var det ju så. Och man har fått hem nästan de allra bra spelarna som har varit i Ryssland. Det är några stycken kvar. Men det är klart att när jag tittar tillbaka på hur det såg ut på 90-talet där, när vi hade alla världens bästa spelare här. Alla ryska, de bästa ryssarna, de bästa finnarna, de bästa som var ju i Sverige att spela. Det är väl det som är målsättningen egentligen, att få till något sånt, men det är ju rekrytering man börjar jobba med. Man kan inte ha spelare som spelar tills de är 47 liksom. Nu funkar ju det. Det finns ju faktiskt hockeyspelare som spelar tills de är. Chris Chelios var 48 år när han spelade sin sista match i NHL. Och Gordie Howe var 50 eller vad de. Så att det händer ju. Det finns ju de där grejerna också. Men det är rekryteringen av spelare. Och när man fick hallarna här nu. Nu finns det ju en hel del hallar i Sverige. Så börjar liksom, det börjar strömma till igen. Jag har förståelse för föräldrar som inte vill stå ute utomhus när det blåser 5 sekundmeter och regnar, och att de har en viss påverkan, och ibland så behöver de inte ens påverka sina barn att de inte ska åka dit, utan ungarna vill inte heller åka dit. Men vi ser också när man jobbar aktivt med att få ungdomar att börja åka skridskor i tidig ålder, då kan man nypa fast dem, och så får vi dem att förstå vilken fantastisk sport det här är. Det säger ju alla som håller på med sina idrotter, men den är, det finns så mycket olika möjligheter att göra saker och ting i den här sporten, tycker jag. Det finns utrymme för artisteri och enskilda idrottare. En spelare som kan göra stor påverkan på en match. Det är inte så många idrottare och idrotter som har den möjligheten längre.
Är det hallar, fler hallar som är svaret då?
Ja, antingen så är det hallar, eller också är det att förändra inställningen hos föräldrar och barn, och att vara ute i naturen och vara utomhus, för det kan jag faktiskt sakna lite grann när jag håller på med idrott och sport, att man vill väl helst vara ute, vill man inte det?
Jo, nu är jag bandyförälder, råkar vara, så att...
Vad har du att säga om det är ute och
nej,
regnar?
Nej, det är bara att bita ihop. Jag tycker det är bra.
Ja, men man vill, ja, men jag känner liksom en sån här dag när det är 5 minusgrader i sol, och då mår man nästan dåligt att gå in i hallen. Det gör faktiskt jag. Och jag mår nästan ännu sämre när jag ser att föräldrar går in med sina barn in i hallen på allmänhetens åkning. När det finns allmänhetens åkning utomhus bara 50 meter bredvid. Men ändå så går man in. Det funderar jag på. Vad är det som gör att vi gör det?
Ja, det känns som att det är en del också. Alltså, okej, hallar, fler hallar kanske är svaret, eller så är det inte det. Men att det finns också interna ganska starka viljor hur det ska gå och vilken väg man ska ta då, ja, för att sporten ska växa.
Alltså, om det finns hur mycket pengar som helst, så det är klart att en hall och en utomhusbana. Och det finns ju, vi har ju det här i Västerås och... Sirius har ju det, de har ju träningshall. De tränar ju inomhus, Sirius, och spelar utomhus. Spelar aldrig inomhus. Så att... Men vi ser ju det. Spelet har ju blivit så mycket bättre naturligtvis. Och utvecklingen har skett i en frapperande fart när inomhushallarna kommer. Spelarna kan göra helt andra saker idag än de kunde göra för 5-6 år sedan. Så att... Jag kan tänka mig hur det skulle se ut om alla ryssarna skulle vara inomhus och spela inomhus hela tiden. Hur bra de skulle bli. Som har möjlighet att träna 3-4 timmar om dagen.
Ja. Du är ju som sagt en symbol, ganska stark, väldigt stark för svensk bandy. Hur ser du på dig själv som förebild?
Alltså, när jag har blivit lite äldre nu så har jag fått mer förståelse över vad det här med förebild innebär för någonting. Men när jag spelade själv spelade inte jag för någon annan. Jag gjorde inte det. Så jag hade jättesvårt att köpa den här som man fick ifrån ledare och styrelse och de här liksom, du måste väl tänka på att du är en förebild för de unga. Ja, men jag spelar ju för mig själv, jag spelar inte för någon annan. Och det vi pratade om det alldeles nyss, det var det som var kärleken till idrotten. Jag tänkte inte så mycket på det som var runt omkring, utan jag spelade för att jag tyckte att det var kul. Men nu när jag blir äldre, det är klart att det är en enormt viktig del. Och jag önskar nu att jag hade tänkt lite annorlunda och varit lite smartare när jag var 35, vill jag på säga. när det liksom bar iväg som mest.
Du har ju gjort många dumma saker.
Ja, just,
alltså på isen,
ja.
Det som många kommer ihåg. Och du har hotat domare och du har fått matchstraff och du har slagit sönder omklädningsrum och sånt där. Hur ser du på det idag?
Ja. På ett sätt så skulle jag vilja ha det ogjort. Men på ett annat sätt så skulle jag inte vilja. Jag vill inte göra om saker och ting, utan gjort är gjort och det får man stå för. Och det är lite därför du och jag sitter här idag också. Jag ska inte säga att det är det viktigaste som finns, för det har absolut inte varit för mig.
Du har ju helt rätt i det. Det är lite grann därför som jag kommer hit och intervjuar dig.
Ja, och... Ja, det där är svårt hur man skulle vilja ha gjort det. Man kanske skulle vilja hållit på med en annan idrott som var det så extremt stor. Var det lika bra som en annan svensk spelare? Att det är så stor. Jag tänkte till exempel på sån som Messi. Han behöver inte göra några tokiga grejer. Det räcker vara riktigt, riktigt bra på det han gör. För att få den här... Att folk ska känna igen den och känna liksom jäkla vad bra han är.
Men hade det räckt för dig då? Är det det som är svaret?
Nej, då hade inte du och jag sett det här. Du hade inte gjort intervju med mig här idag. Och jag säger inte att det är det viktiga. Men någonstans så är vi ju liksom lite junkies på bekräftelse. Och det kanske jag också har varit, jag vet inte.
Ja, hur har du sett på det? Hur har det viktigt har det varit bekräftelse?
Nej, jag har ju inte det, tror jag. Men på något sätt så hamnar jag i det. Jag har ju liksom inte, som vi sa innan, jag har ju inte haft någon agenda av att det ska vara bli på ett speciellt sätt. Jag hamnar i saker och ting bara. Jag hamnar bara helt plötsligt. Startar sällan upp någonting, några projekt, utan det kommer kanske folk att fråga mig, kan du tänka dig vara med det här? Men jag är ingen sån som kommer, men nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här. Utan det har hela tiden, jag hamnar i saker och ting som bara händer. Det bara händer.
Mm.
Och det är klart att det finns någon anledning till varför du gör det också.
Mm. Men de sakerna som du har gjort, de dumma sakerna som du har gjort, har du känt ånger efteråt gentemot folk som har blivit utsatta?
Ja, det är klart jag har gjort det. Men ibland så har de förtjänat också.
Hur menar du då?
Nej, men alltså, när man håller på med idrott, man håller på med någonting och man känner att man har blivit förfördelad och det finns folk som har betett sig väldigt illa, så då vill man ju ge igen. Det vill man ju.
Mm. Mot en domare också?
Ja, det finns till och med faktiskt situationer som det också var det. Men det är ju att gå extremt över gränsen. Det är ju det. Men det finns situationer där också som att det var på sin plats.
Kan jag tolka det nu som att det vid vissa extrema tillfällen är okej att hota en domare?
Nej, det är det ju inte. Men när man inte har hela bilden så är det svårt att göra en bedömning om det var helt galet. Men är det klart, när man tittar på saken utifrån, det är klart att det är helt galet. Det är det. Mm. Och jag har ju varit helt galet emellan. Det så är det.
Mm. Mm. Och det kanske har att göra med att du är diagnostiserad nu. Du har ADHD och fick reda på det. Och gjordes en utredning. Det gjordes ju också en dokumentär, ett tv-program om det. Mm. När du fick din diagnos.
Mm.
Kan du berätta om hur det gick till då? Du visste, om det typ?
Ja, det är klart att jag hade ända sedan jag var hos doktorn där som vi pratade om innan, liksom i Borlänge hos Högberg, så hade jag på känn att liksom det är någonting som inte stämmer. Jag var kanske inte som alla andra. Jag ville vara högt och lågt och liksom vara extremt energisk. Nej, men jag skrev en bok som heter Bandegarden, och i den boken så diagnostiserade jag mig själv som klockren ADHD. Och det var en kvinna som heter Gunilla Wiström som hade läst den boken. En psykoterapeut som själv hade en pojk som var ADHD. Och hon ringde till mig och sa att vi ska göra en film om ADHD och vi vill att... skulle du kunna vara med? Och om du är med, om du säger ja till det, så tror jag att vi kan ordna så att du kommer få komma in på en utredning. Och så filmar vi den utredningen. Och det är ju svårt att få, alltså när man är gammal och komma in på en utredning, det är svårt att få till det. Och innan det här, de här sakerna, så hade jag sagt nej till nästan allting. Jag vill inte vara med på saker och ting. Men det där var en fas som jag helt plötsligt började säga ja till allting. Så jag sa, ja men det är klart jag är med. Sen så gjorde man filmen, det var Mats Jonstam som filmade. Och den heter...
Mitt huvud är en torktumlare.
Ja, mitt huvud är som en torktumlare.
Mm.
Ja. Och lite så är det.
Mm.
Det är som en torktumlare. Alla tankar får runt i skallen på en. Man kan inte få fast dem. Man kan liksom inte kasta upp dem på väggen och se dem. Utan de får runt i huvudet. Och när en tanke liksom har blivit lite för gammal efter 10 sekunder eller en millisekund, så kommer en ny tanke. Och så är den en liten stund och så försvinner den. Och det där blir värre och värre, desto mer liksom störd man blir av sin omgivning. Desto fortare rullar saker och ting på.
Mm. Du var ju vuxen när du fick reda på det och hade levt med den typ du
var.
Ja,
jag tror att jag var vuxen.
Ja, men åldersmässigt i alla fall. Och levt med att du var som du var. Vad finns det för verktyg, eller vad fanns det? Hur har du gått vidare när du nu vet att du har den här diagnosen? Har ditt liv blivit enklare?
Alltså, jag har ju fått en bekräftelse på att jag är inte dum i huvudet, utan det finns en anledning till varför jag har. Det finns en diagnos som och det var ju en trygghet. Och det var en trygghet kanske att förlåta mig själv lite grann också. Och det var en skön känsla, och kanske att andra människor också kanske fick en liten förståelse varför man har varit som man har varit.
Mm.
Och bara den vetskapen gör ju att det blir lite lättare. Man dömer inte sig själv riktigt så hårt. För det har jag gjort emellanåt, att fundera på varför saker och ting har hänt. Det är klart jag gjort det.
Ja. Du sa i det tv-programmet under den här utredningen att det kändes skönt, och du trodde att det kanske skulle hjälpa dig att tycka lite bättre om dig själv än vad du hade gjort tidigare. Har du tyckt illa om dig själv?
Ja, emellanåt har man gjort det. Och att ha ADHD lite grann, det handlar ju om att kanske nästan aldrig vara nöjd också. Det finns, man vill alltid vara någon annanstans. Det finns alltid något annat man kan göra. Det finns alltid, det är svårt liksom. Det ska vara hela tiden vara nytt, 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 nytt. Och att jag i alla fall var, det kan ju vara personligt också. Att det liksom, jag har väldigt svårt att vara nöjd.
Mm.
Och då, man behöver vara nöjd emellanåt. Man måste stanna upp och kunna vara, och det är det som jag har haft så väldigt svårt att stanna upp.
Mm.
Det här med reflektion är också en sån extremt point på vad ADHD är. Att man hinner inte stanna upp och reflektera över saker. Man går bara hela tiden vidare. Man reagerar på ett stimuli direkt. Det ligger ju i sakens natur.
Mm. Ja. Men hur hanterar det här med att reflektion och stanna upp och så? Har du fått verktyg så du kan klara det nu? Eller vad är skillnaden före och efter då? Nu när du är snart 50 år.
Ja, det är större, alltså skillnaden, alltså, det är ju att jag blir äldre. Jag har inte använt mig så mycket av de verktygen faktiskt. Och jag har inte velat förändra mig så mycket heller. Och det är väl också en svaghet. Eller det är en svaghet. Jag har varit dålig på det och är dålig på det fortfarande. Jag skulle vilja ha mycket, mycket större tålamod med mina barn till exempel. Det ingår i diagnosen också. Liksom att man, för de har ju också fått mina gener. Så är det. Så att de är ju likadant som jag var när jag var liten.
Känner du igen dig?
Ja, jag känner igen mig jättemycket. Jag blir glad när jag känner igen mig. Man blir det, för då vet man att det är mina barn. Nej, men det gör jag. Och samtidigt så vill man ju kunna göra annorlunda, men det är så svårt. Jag kommer ju på mig själv och står och käftar med mina barn att jo, nej, jo, nej, jo. Så kan vi stå så där länge som helst. Och ingen vill ge sig.
Nej.
Nej. 50-åringen vill inte riktigt ge sig.
Nej.
Nej.
Alla är tävlingsmänniskor.
Ja, lite så.
Mm. Den 28 januari har filmen Ett trevligt folk premiär. Filmen är resultatet av ett integrationsprojekt i Borlänge som skulle ge ensamkommande flyktingbarn från Somalia en meningsfull vardag. Pelle kopplades in, och som många av er redan vet så tog sig Somalia sen hela vägen till bandy-VM i vintras. Ingen sportslig succé, men en mänsklig framgång. Vi pratar mer om filmen och jobbet med killarna, men också om den omtalade spelskandalen i början på 90-talet. Pelle har tidigare i sin bok Bandygalen erkänt att han var inblandad i en uppgjord match mellan Vänersborg och Selången 1991. Moraliskt högst tveksamt, men han är en av få som både erkänt och står för sina handlingar. Pelle har också varit med i TV4s nöjesatsning Det största äventyret nu under vintern och lämnat avtryck där också.
När han fick frågan om han ville vara med där så ringde han skidåkaren Per Elofsson som han mötte under första säsongen av SVTs program Mästarnas mästare och bad om råd. Ja, ni hör, det är lika många projekt utanför sporten som inom den nu för tiden. Men han jobbar deltid i Västerås och har minst en fot kvar i svensk bandy.
Vi pratade om det här med att aldrig vara nöjd. Jag är inte riktigt nöjd. Det är jag inte. Jag hade velat gjort mer mål i viktiga matcher. Jag hade velat presterat ännu bättre. Jag tycker väl när man tittar tillbaka att jag fick inte ut min fulla potential. Även fast en tränare som Ola Johansson alltid säger att man får alltid ut sin fulla potential just nu. Man får alltid ut 100%. För den här matchen har redan varit. Du fick ut allt du hade just nu. Så när jag tittar tillbaka så är det klart att jag skulle vilja gjort det. Men samtidigt så är jag inte så säker på att om jag hade varit bättre individuellt att vi hade vunnit något mer. Jag har en liten känsla liksom emellan i vissa matcher att mitt eget inte var så viktigt, utan det viktiga var att till varje pris vinna matchen, och det kan man göra på olika sätt. Och jag tror att jag tänkte lite så när jag spelade vissa final. Ja, men det viktiga är att jag plockar bort och nöter ner deras bästa spelare istället. Sen så bara för att jag tror att det är den största chansen för att vinna den här matchen kanske.
Vilken är ditt största idrottsögonblick i din egen karriär?
Ja, för att vara lite rolig så skulle jag vilja säga Läckerål Cup i Skutskär 1980 kanske. När jag sköt ett hårt skott. Nej. Nej, det är väl utan tvekan så är det väl det första SM-guldet med Västerås 93 tillsammans med det första VM-guldet. Var det inte alls det, utan det var det fjärde VM-guldet 2003 i Arkhangelsk när vi vann för första gången efter 1981 när Sverige vann i Ryssland då. 2003, det var väl för det var speciellt, att Kent Lundqvist som var förbundskapten och vi hade haft ett uppehåll på ett år i landslaget och kände att, liksom, att det kanske var slut. Men kom tillbaka och vi gjorde en plan över vad vi ville göra 2003 hela vägen. Och vi ville förändra spelet lite grann och positioner på spelare och framförallt min egen position. Och i finalen så spelade jag vänsterhalv och det hade jag aldrig gjort tidigare. Men allting var planerat för det. Att kommer vi till finalen och vi ska möta ryssarna, då ska jag gå ner och spela vänsterhalv så jag kan sätta upp bollar på Muren som ligger ovanför mig högre upp i banan. Får lite gåshud nu faktiskt när jag tänker på det. Ja. Att när man, du vet, när man lägger upp en planering och man lägger upp en planering, man genomför det och man får resultatet precis som man har gjort. Ja, men något mer än så går det inte att göra. Jag tror inte det går att få mer tillfredsställelse än det. Och när vi satt i planen på vägen hem så var första gången som jag var riktigt nöjd.
Ja, jag måste samla mig bara någon sekund. Ja, det är det största jag varit med om. Största jag varit med om i mitt bandyspel i alla fall. Det här är en känsla som är, ja, det är obeskrivlig. Vi har fällt björnen i sin egen håla.
Många andra som är intervjuade i den här podden också, idrottsmän som ska prata om de största minnena, behöver ju inte vara de största titlarna.
Nej.
Nu var det VM-guld, ja. Men alltså SM-guld är någon speciell. Alltså att ibland är det omständigheterna eller insatsen eller vad man fick ut som betyder mer. Liksom för att man får kick att det här var bra.
Ja, men det håller jag med om. Men när allting, liksom planeringen, när allting faller på plats så kände jag att det finns ingenting annat. Det är svårslaget alltså. När man går hela vägen ifrån och det känns inte som att det är absolut ingen tillfällighet utan allting är. Då var jag alltså 38 år.
Det tog några år när du blev nöjd första gången.
Ja, det tog väldigt lång tid. Men jag var, som jag sa, jag var väldigt nöjd då vid det, med det hårda skottet i Skutskär då på 70-talet också när jag spelade i pojklag.
Jag förstår. Det kan vara...
Är några killar i Borlänge nu som lyssnar, om de hör det här så kommer skratta, för att då var jag helt, nu var jag uppe i det blå.
Ja, vad härligt. Jag har också ett starkt minne som är från länge sedan, 1991, när jag jobbade på Östersundspostens sportredaktion när den här spelskandalen briserade. Det har du också skrivit om i din bok som vi pratade om tidigare, Bandygarden, det här med uppgjorda matcher och sånt där. Att det var inga konstigheter. Du erkände det i alla fall.
Ja, nej, det var inga konstigheter. Vi tyckte att det var det är en sak kanske att men det har ju det, men liksom det här med moralen och jag har ju inte haft den bästa moralen. Det är jag ju inte ensam med dem i och för sig. Det kan vi titta på hur mycket matcher det är idag. Som man, det är kanske mer aktuellt än någonsin det här med spel och spelskandal och uppgjorda matcher, matchfixing som man säger. Och att det finns stora syndikat som... Men vi var ju väldigt tidiga med det där. Och det var ju inga stora pengar i det där, utan det var ju bara vi ville säkra upp en placering i serien.
Mm.
Och vi la oss ju inte, utan vi spelade oavgjort. Det var det som var matchfixingen där.
Mm. Men var kom den ifrån så att säga? Var alla med på det? Hur gick det till? Jag är lite svårt att tänka mig hur funkar det?
Nej, det funkar i och med att det själv var med, men det går ju liksom inte att involvera alla, utan man involverar de spelarna som man tror har den största påverkan på laget. Så det är bra att ha med sig målvakt om jag ska tipsa om matchfixing här. Vilket jag inte ska göra, men man måste ju ha med sig en målvakt helst. Och sen så bör man kanske ha med, om man har en spelare som gör extremt mycket mål och så måste man ju ha med dem också. Men 3-4 spelare räcker ju. Och sen så 3-4 spelare i andra laget också. Det brukar räcka faktiskt.
Mm. Inga stora pengar, men i hur stor omfattning så att säga förekom det?
Det var enda gången som jag varit med om det. Det var alltså en enda match i hela min karriär.
Okej, okay. Ja. Det har inte varit något. Du har aldrig kommit i närheten av det senare.
Nej.
Man kan ju tro att det är liksom, okej, okay, det här känns lite fishy.
Nej, precis. Ja. Nej, faktiskt. Utan, i och med att jag erkände en så kunde jag erkänna 2, 3, 4, 5 stycken till också. Mm. Jag hade liksom skadan redan gjord. Men en enda gång.
Mm.
Och det var ett sånt extremt läge och spelarna kanske var det rätta och föreningarna var framförallt kanske de rätta också, för de hade ju rätt så nära band, Selånger och Vänersborg.
Selånger och Vänersborg var det.
Ja. Så att det är med det också. Ibland så...
Men då blir man kontaktad av någon som vill på det.
Ja, antingen så tar man kontakt själv eller så blir man väl kontaktad. Det är väl så det är. Det här.
Ja, hur var det i det här fallet då?
Jag kommer faktiskt inte ihåg hur det var. Om det var vi som kontaktade dem eller de kontaktade oss. Det kommer jag faktiskt inte ihåg hur det var. Men det är klart, det är ju en mindre smickrande del av mitt idrottsliv.
Ja,
ja det är.
Många tycker att det här är otroligt moraliskt förkastligt och hur kan man hålla på så här och så. Vad har du att säga till dem?
Ja, men alltså, lite, så här ska jag vilja säga. Jag tittade på sporten igår och såg Björn Ferry uttala sig om dopning inom skidsporten. Och i Ryssland så är det, ja men där... hade de fällt 15 stycken som under hans tid i liksom fördopning i skidskyttet. Och i Ryssland är det okej. Men i Sverige, som Lomil Enqvist, så skulle de väl helst vilja sätta henne i fängelse i 40 år och aldrig släppa ut, helst inte släppa ut honom överhuvudtaget. Så att man har ju olika syn på det där. Vi i Sverige har en extremt tuff syn på det här med det moraliska och de här bitarna. Så där kanske man ska... Vi är ju inte ensamma i den här världen. Det finns fler ställen som är större. Så att,
ibland så tror vi att vi är ensamma.
Ja, men jag tror att vi också har en större och kraftfullare moral än kanske i många andra länder.
Mm.
Att vi har kommit en bit på vägen.
Och därför blir fördömandet så kraftfullt i så här. Och framförallt att någon går ut och erkänner.
Ja, men en som blir avstängd för dopning är ju mycket, mycket värre än någon som nästan har misshandlat någon till döds och får 1,5 års fängelse.
Vad tycker du om det?
Ja, det är hemskt. Och liksom, det är ju helt vidrigt att det kan vara på det sättet. Men idrotten är stor.
Mm. Idrotten är stor.
Mm.
Bra att du sa det. Jag tänkte, vi ska prata lite grann också om det som jag hörde att du uttryckte det någonstans i en trailer för en kommande film nu, att din sambo hade sagt att det här kommer att bli det viktigaste och det största du har gjort, nämligen att jobba med Somalias bandylandslag. Kan du berätta om den resan?
Ja, den började ju också i Borlänge. Det är det som är, och de här killarna är ju ensamkommande flyktingbarn, en del kommer med sina föräldrar. Borlänge, 3500 somalier som bor i Borlänge. Stora möjligheter, men även stora utmaningar naturligtvis att få ihop det, hela den biten. Och Patrik Andersson, en kille, kom på idén att han skulle starta upp somaliska bandylandslaget som ett integrationsprojekt.
Mm.
Och jag fick förfrågan att vara förbundskapten. Det är klart att jag tänkte mig för både en och två gånger, det är klart. Dels åka från Västerås fram och tillbaka och sådär, men efter ett samtal med Victoria, min sambo, så sa hon det här kommer vara det största du har gjort och det viktigaste, absolut det viktigaste du har gjort. Och
hade hon rätt?
Hon har rätt, absolut. Mm. Hon har rätt.
Kommer du ihåg första mötet med det här gänget?
Ja, jag kommer ihåg och jag var jättenervös för det var ju en ny grej för mig också, och framförallt när det är tv-kamera och så med också, det är klart att det blir annorlunda, men den förväntan och de ansikterna och de blickarna och den nyfikenheten som jag möttes av i Borlänge då, det var 30 somaliska pojkar som funderade på vad bandy var för någonting. Mm. Och hur man skulle förklara det.
Ja. Vi kanske ska berätta det för de som absolut inte har mot förmodan hört talas om det här projektet. Alltså, att det var ju personer som du sa, ensamkommande flyktingbarn som absolut aldrig hade åkt skridskor ens. Och var målet från början, för till slut så blev det ju att Somalia var med i bandy-VM. Mm. Var det målet från början eller hur?
Alltså, det var väl, det målet kom ju upp väldigt, väldigt snabbt att anmäla, och det var den kittlingen som behövdes också för att få igång ett sånt här projekt, så behöver vi liksom, och för att få lite sug i det i massmedialt, så blev det ju Somali 14, bandy-VM 2014 som var själva grejen. Det stora, det var ju integrationsprojektet, och det ligger ett större projekt i botten på det här som heter Borlänge möjligheternas stad också, som tillsammans med Arvsfonden är ett treårigt projekt. Mm. Som ska locka till sig, målsättningen är att locka till 600 stycken nya medlemmar till idrottsrörelsen i Borlänge ifrån invandrargruppen.
Mm.
Så de där går ju hand i hand på något sätt.
Om man säger så här, hur, med tanke på vad du trodde att du skulle syssla med och vad din uppgift skulle vara och sen hur den blev, var det ungefär samma sak eller hur?
Jag hade ju ingen erfarenhet egentligen att börja med och lära ungdomar 15, 16, 17 år och liksom åka skridskor från första början, från scratch liksom, det hade jag inte, så det var ju en utmaning, men det var mer det här att träffa dem och se deras entusiasm och se deras värme och deras hur sugna och hur kul de tyckte det var att göra de här nya grejerna. Vi började så alltså åka rullskridskor i Borlänge, och den första gången vi gjorde det gemensamt, det var på Faluns halkkörningsbana. och så såg det ut också. Så att det var det oförglömliga bilder man har liksom i skallen. Och att de, jag trodde ju liksom att de här kommer ju ge upp. De här kommer ju absolut inte. Men det är där de inte gör. De ger inte upp. Det de kommer ifrån, det de har varit med om. Så att lära sig åka skridskor, det är en baggis.
Mm.
Och motgångarna är ju ingenting utan de motgångarna som de hade innan de kom hit.
Hur mycket berättade de så att det också blev naturligt att prata om deras bakgrund och så i det här? Vilka historier har du fått höra?
Nej, men jag har ju fått höra mest tragiska historier naturligtvis, som att mammor som har blivit bortrövade och papper som har blivit skjutna och bröder som har blivit skjutna, och de kommer ju från helt, ja, det är helt otroliga berättelser som kommer, och som kommer i filmer också.
Mm.
Som gör ont i själen, och när det är barn som är inblandat så blir det ju, så det ser vi ju på allting på tv också, att man, det är ont i kroppen, det gör det faktiskt. Men mest energi har jag fått då ändå när jag är där och ser dem och ser liksom allting annat blir så himla lätt.
Ja. Var det någon gång du tänkte att ja, men det här kommer inte gå? De här kommer inte att kunna lära sig åka skridskor för det första?
Nej. För det var inte det som var det viktiga. Det är inte det som är det viktiga med den utgångspunkten jag i alla fall haft. Det är inte att de ska skjuta i krysset som är målsättningen, utan det är att de ska få ett socialt nätverk och träffa de etniska svenskarna, som Reinfeldt sa. Och bilda band liksom, och få ett förtroende för vuxna i Sverige.
Mm. Så att utifrån den uppgiften, gick du land med den? Blev det så?
Ja, alltså projektet har ju fortskridit och man har startat bandygymnasiet. Det är 8 stycken somaliska pojkar som går bandyprofilen i Borlänge. Alla har inte fått jobb naturligtvis. De går i skolan de flesta, men det är flera som är ute i arbetslivet. Och de har... Sist jag var på Borlänge så var det 4 stycken somalier som spelade i Borlänges utvecklingslag i en match mot Falun. Så att... det... Ja, jag får inte... Det börjar nästan ont i... Det börjar hända väldigt mycket saker. Men det är så viktigt att man fortsätter och håller i.
Mm. Har du... Är du fortsatt inblandad i...
Ja. Jag är fortsatt inblandad i projektet och vi ska åka till Chabaros när Sverige tog VM-guld för första gången någonsin 1981. Så nu ska vi åka dit och spela VM nu 2015 i månadsskiftet i januari-februari med det här laget. Och det är 6 stycken nya spelare som har kommit till sedan förra året. Mm. Och tjejerna är på gång och ska börja också, att det blir flicklag från Somalia.
Kan han kasta eller?
Han kastar ibland.
Han kommer nu när Jackson där kommer han sola. Du försöker.
Anvar!
Nu kommer en. Kör på den!
Hopp Anvar!
Pelle, det är så på gamla goda tiden. Du står och skriker.
Ja, men jag måste ju skrika på dem lite. Det är så. Achman måste röra sig. Måste vara mer offensiv när man är defensiv.
Finns det något som är detsamma precis när du spelade själv? Alltså i omklädningsrummet, i uppladdning, eller skiljer sig allting?
Ja, det är mycket som skiljer sig. I och med att de inte har grunderna från början med att knyta skridskor, med att sätta på sig hjälmen själva.
Det är ganska tufft klimat också, och det är många som tycker mycket om integration och sådär. Du som har varit inblandad och sett hur det funkar i det här fallet, vad har du för, vad tycker du om situationen?
Ja, det är så himla aktuellt nu med SD som har 13% och ISIS och Al-Qaida som skjuter folk i Frankrike, och det man kan säga det är ju att det är mycket svårare än idrott. Mm. Vi står ju, det är jättesvårt. Det är fruktansvärt svårt hur man... Men vi lever med våra fördomar, så är det. Och för att kunna förändra dem där och blotta sina fördomar. Kan man inte göra det så kan man inte förändra sig någonting heller. Och jag hade mina fördomar och andra människor har sina fördomar. Och jag har ju fått dem exponerade liksom och sett att det var bara fördomar.
Mm. Vilka fördomar har du fått?
Nej, men alltså att
exponerade.
Att människor är på ett visst sätt och så ser man att när man möter dem så är det på ett helt annat sätt. Ja, det var det. Det gäller ju att få till mötet. Alltså vi är alla rädda för det som vi inte har med om, det är nya, alltså, och vi är ju rädda för det, så är det. Men får vi bara till det här mötet så ser vi att, jäkla, det är väl något program som går på någon tv-kanal nu också där rappare möter gamla svenska ikoner som jag tror också kommer bli en jätte, eller som redan tror jag är en succé. Mm. Och där har vi nästan lite huvud på spiken, har vi inte? Om det gäller invandrare eller om det gäller någon annan del, liksom, så är det här med det är två ytterligare, liksom det är två sidor möter varandra som liksom har inte mötts.
Mm. Filmen om det här somaliska bandylandslaget som Filip och Fredrik var med och gjorde, det blir ju biopremiär snart. Det blir ju en riktig spelfilm. Trevligt folk. Så du kan gå på premiär, eller?
Ja, jag ska nog försöka ta med det med Victoria till Göteborg och vara på filmfestivalen och se premiären där.
Ja.
Gå på röda mattan.
Ja, du sa innan att du var inte säker. Du är inte
säker. Nej, jag är alltså... Jag vet inte varför jag tycker sånt där är lite jobbigt. Jag vill ju stå i... Eller också vill jag inte stå i rampljuset. Jag vet inte vad...
Ja,
vi var ju upp inne på det för ett tag sedan, eller hur? Vi pratade om det liksom med... Ja. Och här igen så vill jag nog inte det. Jag vill nog vara i fred.
Det kan man inte tro.
Precis, det kan man inte tro. Men jag hamnar i saker och ting. Och nu har jag hamnat i det här. Så att, och det är jag väldigt glad för naturligtvis. Och det ska bli kul att gå på premiären och se mottagandet. Och se hur filmen är. Det kommer göra många berörda.
Ja. Just det. Vi sitter ju här nu i Västerås och spelar in den här podden. Vad gör du idag?
Idag så försöker jag lägga mer fokus på min familj och mina barn och min flickvän faktiskt. Det är väl anledningen till att jag kanske inte har några större tränaruppgifter liksom i Men jag är alltså ansvarig för utvecklingen utav tekniska delen inom VSK Bandy. Se om vi kan hitta en ny röd tråd av vad vi vill göra, hur vi vill träna, hur vi vill uppfattas på planen. Både med dam och 16, 18 och 20 laget och A-laget så är jag involverad i och är med A-laget 2 dagar i veckan då. Och deras träningar.
Så jobbar deltid med det?
Jobbar deltid med det.
Mm. Mm. Och annars då?
Och annars så åker jag till Borlänge. Så fort jag hinner med så åker jag till Borlänge och är med på träningar där borta och följer på att förbereda mig för VM.
Mm.
Och stora äventyr tog ju rätt så mycket tid.
Ja, det kan vi inte prata så mycket om nu när vi spelar in. Men det är ju också en anledning till att jag tänker att ja, men du tycker ju om att synas, att du är med på det största äventyret. Och
ja,
andra saker.
Ja, men det var ju också så där. Men alltså, det var snabbt. Jag ringde till Elofsson och gjorde jag fråga faktiskt. Och så, jag har fått en fråga att vara med där. Hur var det där då? Ja, det är klart du ska vara med, så.
Mm.
Jag vet inte vad jag ska svara om någon annan ringer till mig. Jag hade en idé om vad jag skulle svara. Nej, jag tror inte du klarar av det, ska jag svara.
Men om du skulle höra om någon skulle säga så till dig, då kanske du skulle bli triggad.
Just därför så är det därför jag ska säga det. För vi hade en diskussion om det. Hur ska vi locka deltagare till det här projektet överhuvudtaget? Jag tror vi ska säga det. För det är tävlingsmänniskor allihopa. Nej, jag tror inte du klarar det.
Det låter ju som att alla går rakt. Då är det inga problem efter det.
Nej.
Fast du lockades med att... av Per Elofsson att köra.
Ja, men liksom man vill ju lyssna lite i alla fall innan man... Men det gick snabbt att säga ja, det gjorde det.
Mm.
Men jag ångrar mig flera gånger.
Ja, det har vi noterat. Vi har tittat på programmet. Och då kanske de som lyssnar här som inte har sett det, att ni är ute i olika världsdelar och tävlar i 2 lag mot att hitta civilisation och hinna först till ett mål och så vidare.
Ja, hitta ström, så vi kallade våra telefoner och ringa till Gidra. Det är det som är... Och både fysiskt och mentalt så är det det tuffaste jag gjort. Det är det faktiskt.
Sett till en hel idrottskarriär och snart 50 år till.
Ja, för vi fick äta hela tiden när jag höll på med idrotten. Annars är det dumt liksom, om man inte får äta. Det är svårt att utvecklas och bli starkare och få bygga muskler och så om man inte får äta. Och det var väl det som är huvudet på spiken här. Att för mig att inte få mat och min blodsockernivå så var det väldigt tufft. Men det var inte bara mig, det var tuffare och tufft för allihopa. Alltså. Så att inte äta på 72 timmar, det är klart att det... Fast man klarar ju det. Har man bara vatten så klarar man det. Men det är klart, ska man gå 5 mil samtidigt upp och ner i berg, så då är det tufft alltså.
Mm. Ja, men det finns ju... jag har sett alla avsnitt. Och det finns ju en sekvens där när ni vadar i något träsk med vatten upp till brösthöjd.
Ja.
Och kommer på att ni har gått fel.
Mm.
Ni måste vända, eller vad det nu var. Men där du bara ställer upp. Nej, jag går inte en meter.
Nej, och det är ju också lite kan man säga.
Mm.
För så har jag faktiskt varit inne i sporten, bandet som jag hållit på med också. Nej, nu skiter jag där. Nu går jag. Nu spelar jag ingen mer.
Nej, men du var ju ett träsk. Du kunde ju liksom inte...
Nej, var skulle jag ta vägen någonstans?
Ja, du måste gå antingen upp ur träsket eller gå åt något håll.
Ja, och det kommer efter stund så kommer jag på det. Ja, vad spelar det för roll om jag säger att jag inte ska gå någonstans? Jag måste i alla fall ur det här, så då kan jag väl lika gärna gå... Och jag har ju varit en ledare också i banden, så jag har ju varit på väg att ta av mitt lag i vissa matcher när jag tycker att det här är helt åt pipsvängen liksom. Så att, och det kan jag kan inte säga vad det är för någonting. Det är något storhetsvansinne, tror jag, om det var. Att man tror att man har den makten att bara, nej, nu skiter vi allihopa i det här, nu går vi hem.
Ja, ja. Ni tycker väl som jag här nu, kom
precis.
Igen nu.
Och det är nog rätt så många som har tänkt den tanken många gånger, men det kanske inte är så många som genomför den. Det gjorde inte jag heller nu i och för sig, men jag vill gärna ge upp lite för att sen kunna komma igen.
Okej.
Okay. Ja. Bryta ihop. Det är bara bryta ihop och komma igen. Vem var det som sa
det
så?
Det var ju Per Elofsson.
Det var Elofsson som sa det?
Ja, du ser. Han sa det först, men det var i alla fall han som gjorde uttrycket stort.
Ja.
Just det. Vad tror du att du gör om 10 år då?
Om 10 år, då är jag alltså 60. Och mina barn är 16 och 18. Jag lär nog vara hemma och ta hand om dem också, tror jag faktiskt. Som det ser ut i världen idag med bostadspriser och grejer och jobba och alltihopa, så får jag nog curla dem. Ja, det kommer jag göra, men Jag tror att jag kommer vara involverad inne i bandyn fortfarande när jag är 60. Det kommer jag vara på något sätt. Jag kanske inte kan visa dem härlig överstegsåkning och snygga skott i krysset, men någonting annat ska jag kunna bidra med. Men sen så tror jag att jag kommer att på något sätt hålla på med integration och att det kommer fortgå faktiskt. Det kommer jag nog göra.
Mm. Tror du att bandysporten är större än dig om 10 år?
Jag hoppas det.
Vad bra. Det avslutar vi podden med. Så får vi se. Den som lever får se om 10 år om det är så. Tack så mycket för att ni har lyssnat på podden som är tillbaka som vanligt nästa vecka. Och som vanligt vill jag också passa på att rekommendera er att lyssna på min kollega Olof Lunds podcast, en fotbollspodcast med tunga gäster. Så säger vi, så hörs vi om en vecka.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.